Our deepest gratitude and love to Sister Beck and Sister Allred and Sister Thompson.
Vi vill ge vår största kärlek till Sister Beck, Sister Allred och Sister Thompson. Vi har på senare tid sett ett växande intresse hos allmänheten för vad Jesu Kristi kyrka och systrars heliga tro på. Det är något vi välkomnar som vårt grundläggande uppdrag trots allt är att undervisa om Jesu Kristi evangelium, hans lära i hela världen. Men vi måste medge att det funnits och fortfarande finns kvar en del förvirring angående vår lära och hur den fastslås. Det är det ämne jag vill tala om idag. Frälsaren gav oss sin lära i tidens mitt och hans apostlar kämpade hårt med att upprätthålla den gentemot angrepp av falska traditioner och filosofier. Nya testamentets brev omnämner ett flertal händelser som visar att ett allvarligt och utbrett avfall redan höll på att äga rum under apostlarnas verksamhet. De århundraden som följde lystes upp av tillfälliga strålar av evangelieljus fram till dess att den strålande återställningens gryning på 1800-talet bröt in i världen och Jesu Kristi evangelium i sin helhet återigen fanns på jorden. Denna härliga dag började när Gud Fadern och hans älskade son Jesus Kristus i en ljuspelare klarare än solen besökte den unge Josef Smith och inledde vad som skulle komma att bli en ren och skär störtflod av uppenbarelse förbundna med gudomlig kraft och myndighet. I dessa uppenbarelser finner vi vad man skulle kunna kalla kärnan i Jesu Kristi kyrkas lära som återupprättats på jorden. Jesus själv uttryckte den läran med dessa ord som finns upptecknade i Mormons bok, ännu ett Jesu Kristi testamente. Detta är min lära, och det är den lära som Fadern har givit mig. Och jag vittnar om Fadern, och Fadern vittnar om mig. Och den heliga anden vittnar om Fadern och mig, och jag betyger att Fadern befaller alla människor överallt att omvända sig och tro på mig. Och var och en som tror på mig och blir döpt, han ska bli frälst, och det är de som ska ärva Guds rike. Och var och en som inte tror på mig och inte blir döpt ska bli fördömd. Och var och en som tror på mig tror även på Fadern, och för honom ska Fadern vittna om mig. Ty han ska besöka honom med eld och med den heliga anden. Sannerligen, sannerligen säger jag er att detta är min lära. Och var och en som bygger på den bygger på min klippa. Och helvetets portar ska inte få makt över dem. Detta är vårt budskap, klippan på vilken vi bygger, grunden för allt annat i kyrkan. Liksom allt som kommer från Gud är denna lära ren, den är klar, lätt att förstå, till och med för ett barn. Med glada hjärtan inbjuder vi alla att ta emot den. I Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga tror vi allt vad Gud har uppenbarat och allt vad han nu uppenbarar, och vi tror att han ännu kommer att uppenbara många stora och viktiga ting angående sitt rike. Detta innebär att även om det finns mycket vi ännu inte vet eller förstår, har de sanningar och lärdomar vi fått kommit och fortsätter att komma genom gudomlig uppenbarelse. I vissa religiösa traditioner hävdar teologer att deras myndighet är jämställd med den kyrkliga hierarkins, och doktrinära frågor kan skapa en åsiktsstrid mellan dem. Några förlitar sig på medeltidens ekumeniska råd och deras trosbekännelser. Andra lägger störst tonvikt vid tankegångarna hos efterapostoliska teologer eller vill lärda studier som bibliska hermeneutiker och exegeter. Försök att översätta det. Vi värdesätter vetenskaplig lärdom som ökar förståelse Men i kyrkan idag, liksom i forna tider, är fastställandet av Kristi lära eller rättelsen av avvikelse från läran en fråga om gudomlig uppenbarelse till dem som Herren bemyndigar med apostolisk myndighet. 1954 förklarade J. Reuben Clark Jr., som då var rådgivare i första presidentskapet, hur lärosatser kungörs i kyrkan och den betydande roll som kyrkans president innehar. Och medlemmar i första presidentskapet och de 12 apostlarnas kvorum sa han: vi bör ha i åtanke att vissa av generalauktoriteterna har tilldelats en speciell kallelse. De har en speciell gåva. De stöds som profeter, siare och uppenbarare, vilket ger dem en speciell andlig begåvning som kommer till uttryck när de undervisar folket. De har rätten, myndigheten och auktoriteten att förkunna Guds avsikt och vilja för hans folk, som är underkastade den övergripande myndigheten, auktoriteten och kyrkans president. Andra generalauktoriteter har inte fått denna speciella andliga begåvning och auktoritet som omsluter det de lär ut, vilket innebär att de är begränsade, och innebörden av denna begränsning av deras makt och myndighet då de undervisar är densamma som för alla andra ämbetsmän och medlemmar i kyrkan. För ingen av dem är andligen begåvat som profet, siare och uppenbarare. Vidare, som nyss antyds, har kyrkans president ytterligare en speciell andlig begåvning i detta hänseende. För han är profet, siare och uppenbarare för hela kyrkan. Hur uppenbarar frälsaren sin vilja och lära för profeterna, siarna och uppenbararna? Han kan handla genom budbärare eller på egen hand. Han kan tala med sin egen röst eller genom den heliga andens röst. En kommunikation från ande till ande som kan uttryckas i ord eller känslor som förmedlar förståelse bortom ord. Han kan vända sig till sina tjänare var för sig eller agera i ett råd. Jag citerar 2 exempel från Nya testamentet. Det första är en uppenbarelse riktad till kyrkans överhuvud. Tidigt i apostlagärningarna finner vi att kristna apostlar förkunnade evangeliets budskap endast för judarna. Därmed följde de mönstret i Jesu verksamhet. Men nu var enligt Herrens tidsplan tiden inne för förändring. I Joppe hade Petrus en dröm som upprepades 3 gånger. Han såg alla slags djur sänkas ner mot jorden från himlen i en stor linneduk som var fäst i sina 4 hörn och befalldes att slakta och äta. Petrus var tveksam eftersom åtminstone en del av djuren var orena enligt Moselagen, och Petrus hade aldrig brutit den lag som förbjöd att man åt av sånt. Inte desto mindre sa rösten till Petrus i hans dröm: vad Gud har förklarat för rent ska du inte anse vara orent. Innebörden av drömmen blev tydlig strax därefter då ett antal män som sänds ut av den romerske officeren Cornelius kom till huset som Petrus gästade och bad honom att han skulle komma och undervisa deras husbonde. Cornelius hade samlat en stor grupp släktingar och vänner, och då han fann att de ivrigt väntade på att höra hans budskap sa Petrus: mig har Gud visat att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör. Medan Petrus ännu talade föll den heliga ande över alla som hörde ordet. Alla som hade följt med Petrus häpnade över att den heliga andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Då frågade Petrus: inte kan väl någon hindra att dessa blir döpta med vatten när de, liksom vi, har tagit emot den heliga ande? I och med denna händelse uppenbarelse till Petrus ändrade Herren kyrkans praxis och uppenbarade en mer fullständig doktrinär kunskap till sina lärjungar. Och så kom predikandet av evangeliet att utökas till att omfatta alla människor. Senare i apostlagärningarna finner vi ett liknande exempel som denna gång visar på hur uppenbarelse gällande doktrinära frågor kan komma i ett rådssammanhang. En tvist uppstod gällande huruvida den omskärelse som Moselagen krävde skulle föras vidare som ett bud i Jesu Kristi evangelium och hans kyrka. Apostlarna och de äldste samlades då för att behandla frågan. Våra uppteckningar från detta råd är visserligen ofullständiga, men vi får veta att efter citat lång överläggning, slutcitat, reste Petrus, seniorapostern, sig upp och tillkännagav vad den helige anden hade bekräftat för honom. Han påminner rådet om att när evangeliet började predikas för de oomskurna hedningarna i Cornelius hus, tog de emot den helige anden på samma sätt som de omskurna judiska omvända hade gjort. Gud, sa han, gjorde ingen skillnad mellan oss och dem sedan han genom tron hade renat deras hjärtan. Varför vill ni då frästa Gud och på lärjungarnas axlar lägga ett ok som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära? Nej, vi tror att vi på samma sätt som dem blir frälsta genom Herren Jesu nåd. Därefter gav Paulus, Barnabas och kanske även andra sitt bifall till Petrus tillkännagivelse. Jakob föreslog att beslutet skulle verkställas genom ett brev till kyrkan och rådet enades enhälligt. I det brev som tillkännagav deras beslut sa apostlarna att beslutet var fattat av den heliga anden och oss. Eller med andra ord, beslutet kom som en gudomlig uppenbarelse genom den heliga anden. Samma mönster följs idag i Jesu Kristi återupprättade kyrka. Kyrkans president kan kungöra eller tolka lärosutser baserat på uppenbarelse han fått. Doktrinära tolkningar kan även komma genom första presidentskapet och 12 apostlarnas korum tillsammans. Rådslag innebär ofta att man väger in kanoniserade skrifter, kyrkans ledares läror och tidigare praxis. Men i slutändan, precis som i Nya Testamentets kyrka, är målet inte bara att nå samförstånd bland rådsmedlemmar utan uppenbarelse från Gud. Det är en process som innefattar både förnuft och tro så att man ska få veta Guds avsikt och vilja. Samtidigt bör man komma ihåg att alla uttalanden som kyrkans ledare i förgångna eller i vår tid gjort inte nödvändigtvis utgör lära. Vanligen förstår man i kyrkan att ett uttalande från en ledare som gjorts vid ett enstaka tillfälle ofta står för en personlig och en väl genomtänkt åsikt och inte var ämnat att vara officiellt och förpliktigande för hela kyrkan. Joseph Smith, profeten, lärde att en profet är en profet endast när han agerar som sådan. President Clark, som tidigare citerat, sa: en enkel berättelse som min far berättade för mig när jag var pojke, vars källa jag inte känner till, belyser denna poäng. Han berättade att under den spänning som uppkommit på grund av att Johnsons armé var på väg, predikade Broder Brigham Young för folket på ett morgonmöte som vibrerade av motstånd mot den annalkande armén och deklarerade sin avsikt att göra motstånd och driva dem tillbaka. Under eftermiddagens möte reste han sig och sa att Brigham Young hade talat på morgonen, men nu skulle Herren tala. Sen gav han ett tal vars andemening var raka motsatsen till det på morgonens tal. Citat: kyrkan kommer att veta genom den heliga andens vittnesbörd hos de samlade medlemmarna om bröderna när de uttrycker sina åsikter gör det genom den heliga anden. Och så småningom kommer den vetskapen att manifesteras. Slutcitat. Profeten Joseph Smith bekräftade frälsarens centrala roll i vår lära med en avgörande mening. De fundamentala principerna i vår religion är apostlarnas och profeternas vittnesbörd om Jesus Kristus, att han dog, begravdes och uppstod på den tredje dagen och uppsteg till himlen. Allt annat som tillhör vår religion är endast tillägg till detta. Joseph Smiths vittnesbörd om Jesus är att han lever, för han såg honom. Jag på Guds högra sida, och han hörde rösten vittna om att han är faderns enfödde. Jag vädjar till alla som hör eller läser detta budskap att genom bön och studier i skrifterna söka samma vittne om Jesu Kristi gudomliga personlighet, försoningen och Jesu Kristi uppståndelse. Ta emot den läran genom att omvända er, bli döpta, motta den helige andens gåva och sen under resten av livet efterleva Jesu Kristi evangeliums lagar och förbund. Nu när påskfirandet närmar sig uttrycker jag mitt eget vittnesbörd om att Jesus från Nazaret var och är Guds son. Ja, de forna profetiornas messias. Han är den Kristus som led i Getsemane, dog på korset, begravdes och som uppstod igen på den tredje dagen. Han är den återuppståndne Herren genom vilken vi alla ska uppstå och genom vilken alla som vill kan bli återlösta och upphöjda i hans himmelska rike. Detta är vår lära och den bekräftar alla tidigare testamenten om Jesus Kristus och är på nytt framlagt för vår tid i Jesu Kristi namn. Amen.